Hur skulle ett inbördeskrig i USA kunna se ut? Det svarar Alex Garlands jätteomdiskuterade film Civil War på. Men det som den däremot inte ger något tydligt svar på är vem som slåss mot vem och varför. Och jag måste ju säga att när jag kom ut från den här filmen var jag jätteilla berörd och min recension var sen full av frågor. Och idag har jag tänkt att jag ska kalla in mina kollegor för att bolla de här frågorna med dem. Och allra först tänkte jag fråga, vilken er spontana reaktion var på den här filmen?
Wow! Fast jag tänkte wow redan halvvägs in i filmen, för jag var väldigt imponerad av den här kontrasten mellan tystnad och hårda och skarpa explosioner. Den här förvåningen och chocken som infinner sig. Och sen funderade jag nog på det adrenalin som pumpade i mina ådror när jag kom ut från biografen.
Ja, om du säger jag var illa berörd så var jag nog det också, för att jag på något sätt blev påmind om hur ett inbördeskrig ser ut. Men jag var nog också förvirrad kanske, för jag tyckte att filmen inte riktigt kunde bestämma sig för vad den egentligen var. Den ville liksom både vara mainstream och inte mainstream, den ville vara action och drama, politisk och apolitisk samtidigt. Så det är lite förvirrad var jag nog.
Yes, jag är så glad över det här upplägget till diskussion, för här finns massor med intressanta saker att ta tag i. Och vi som ska göra det är alltså Johanna Grönqvist, Thomas Jansson och jag, Silja Sahlgren Fordstad. Och jag vet att du, Johanna, du kommer att tala en del om det här med bildernas betydelse, och jag vet att Thomas är intresserad av att fundera på det här, att skulle det här scenario i princip kunna vara möjligt även i Finland? Och för min del så landar jag ganska ofta i den där käpphästen kring att kan man göra en krigsfilm i avskräckande syfte, eller blir det sen ändå alltid just en adrenalinkick som du, Johanna, här var lite inne på. Men jag tänkte att innan vi kan kasta oss in i själva diskussionen så måste vi få en etablering av vad den här filmen så där handlingsmässigt går ut på.
Ja, Civil War skulle man kunna beskriva som en sån här dystopi. Det är en mycket pessimistisk framtidsskildring av ett USA där det har utbrutit ett inbördeskrig. Man vet inte riktigt vad som har lett fram till det, men vi vet att i Washington DC så sitter en president som är inne på sin tredje period, alltså han brutit mot lagen. Han har upplöst FBI. Och så får vi också veta att det finns en sån här motståndsrörelse, eller en sån här The Western Front som de kallar sig. Och där är det underligt nog delstaterna Kalifornien och Texas som har gått samman. Och Florida är också med där på ett hörn, och de är på väg mot huvudstaden. Och huvudpersonen här är en krigsfotograf, Lee, som spelas av Kirsten Dunst. Hon och hennes kollega, en sån här manlig journalist, de är på väg mot Washington DC för att få en sista intervju av presidenten som de tror att snart kommer att avsättas. Och det här är en mycket farlig resa, men så hakar också två kollegor med. Den ena är en sån här gammal revtig krigskorrespondent som inte vill gå i pension för att han lever upp när han får vara vid krigsfronten. Och sen den andra är en mycket ung kvinna som drömmer om att bli en sån här krigsfotograf, och hon beundrar Lee väldigt mycket. Och så skulle man kunna säga att det blir en slags road movie genom ett USA som är totalt i kaos. Ett samhälle som har kollapsat. Det finns inte någon lag och ordning. De möter en massa olika människor. Det är en del som är flyktingar inom landet. Så finns det de som förnekar att det pågår ett krig och har stoppat huvudet i sanden. Och så möter de människor som skjuter utan att veta vem det är de skjuter mot och varför. Och framme i Washington DC så blir det sen mycket häftiga strider. Och journalisterna och den här Lee och den som krigsfotograf hakar ju då på de här striderna för att det vad man vill ha är en sista bild då USAs president blir fast eller avsätts, eller vad som nu sen händer med honom, det ska jag inte avslöja.
Det här låter ju ganska så där raklinjigt, eller rätlinjigt, hur man nu säger det, när det gäller en handlingstråd. Och ändå sa du, Thomas, att du var förvirrad, och jag kan dela din förvirring. Jag var också lite så här att, men väntas nu, att jag hinner inte riktigt positionera mig medan jag tittar på det. Att vad är det som händer, vilket säkert är en del av poängen. Men vad känner du, Thomas, vad är det egentligen handlar om? Att är det det här, eller vad är det man försöker så att säga få sagt via den här storyn?
No, en detalj är naturligtvis att beskriva hur på något sätt oförutsägbart och vansinnigt ett inbördeskrig kan vara. Och sen är det väl också, känner jag, en klassisk berättelse om på något sätt veteranen och oskulden som hittar varandra. Det vill säga den här erfarna krigsfotografen och den här wannabe-krigsfotografen som inte riktigt kommer överens, hittar varandra i början, men under resan förstås hittar varandra. Så att kanske det ändå i första hand är en berättelse om ett par människor som jobbar med att dokumentera ett krig och hur de påverkas av det de ser. Och då jag säger två personer så upplever jag just att den här, de två kvinnorna, den här veteranen och wannabe-krigsfotografen, det är de två centrala figurerna. Det är deras utveckling man på något sätt följer med. De här två männen som finns i bilen är på något sätt lite klyschigt beskrivna och de gräver man överhuvudtaget inte i, tycker jag. Så det är ju också intressant att i centrum här i denna då krigsfilm har vi två kvinnor och männen är klyschigt beskrivna.
Mm, jag håller med. Och jag skulle säga att den här filmen handlar om voyeurism. Alltså inte kanske nu då att man skulle bli direkt upphetsad av bilder. Men det är att det handlar om två kvinnor. Det är ju inte bara, de är båda fotografer. Det handlar om bilder och hur vi människor konsumerar bilder. Och idag kanske i ett enda flöde utan att reflektera över det som vi ser. Och hon, den här Li, hon känner ju också av någon slags frustration över just det att hon tar en massa bilder men ingen verkar riktigt reagera på det. Och att jag skulle säga att den här voyeurismen och bilderna, så den här filmen försöker på något sätt beskriva antingen en sån här tomhet eller då en mättnad som uppstår när man bara tittar och inte funderar på det vad man ser. Och att filmen på något sätt också försöker skapa det hos oss, att bara bombardera oss med en massa bilder som är väldigt adrenalinfyllda. Ja, så när vi går ut från biografen får vi egentligen fundera på att varför reagerar vi så som vi gjorde?
Fast jag tycker samtidigt att det problematiserar ju filmen inte överhuvudtaget. Man ser inte någonting vad som händer med de där bilderna. Det är bara en kommunikation mellan krigsfotografen och oss som tittar på de här bilderna. För ibland fryses ju filmflödet till dessa bilder som de tar. Mm. Men vad som sen händer och vad idén med det är och hur publiken möter dessa fotografier, så det finns ju inte med i filmen överhuvudtaget. Vilket jag tycker att det är ett problem om man vill gå in på att beskriva en krigsfotografs vilja och motiv och värld.
Ja, men det är kanske just det att hon ju upplever att det inte mer har någon betydelse. Hon säger ju att hon blev en krigsfotograf för att hon vill dokumentera och sen ska andra ställa frågor. Och nu är det ingen som kanske mer reagerar på de här bilderna. Men jag tycker ju just att det är det som gör den där filmen så otroligt. Den är också spännande, men just det här med att vi följer de här stridsscenerna och så fotograferar dem. Och då blir alltid de här stillbilderna svartvita och tysta. Och det uppstår hela tiden en sån här skillnad mellan att explosioner och blod och allt, och sen de här svartvita bilderna som redan på något sätt distanserar oss i samma sekund som de är tagna, så finns det en distans till det som sker på riktigt i filmen.
Jag tycker gärna att det här just är den biten av filmen som för mig är problematisk. Jag kan hålla med, det här voyeuristiska tycker jag är ett ganska bra begrepp att använda, för att jag upplever ju att filmen funkar just exakt på samma sätt. Just det här att den blir, om Li känner sig frustrerad över att men vad händer med de där fotorna hon skickar hem, så har jag samma frustration inför filmen, att vad händer nu när vi har sett den här filmen? Och det är klart, man kan ju säga att Garland har uppnått den effekten att det finns väl ingen film i USA som diskuteras så mycket som den här filmen just nu, och det kan man ju förstå att det ligger nära sådär tematiskt sett. Men annars också, det här är en film som väcker väldigt mycket frågor, just för att Garland inte ger något svar, och han har ju fått, jag vet inte hur många intervjuer med honom som jag har sett där han säger att jo, men att mycket av det han vill ha sagt är en del av en samhällsdiskussion som har pågått länge, att här finns ett tematrådar som det kan inte vara så svårt att dechiffrera vad det egentligen handlar om, men att han inte har velat sätta sådana här tydliga markörer, och samtidigt säger han själv att ändå måste ju vara tydligt att det handlar om fascism och det handlar om vissa sådana här saker som finns inbäddat där, och då landar vi i den här frågan med att är det här en politisk film eller är det en apolitisk film? Precis som du, Thomas, var inne på här. Att eftersom det blir så otydligt vem är det som slåss mot vem och det blir otydligt vad är det man vill uppnå med filmen, så landar man lite i den frågan att är det här ett politiskt debattinlägg eller är det inte?
Jag tycker de som har beskyllt den för att vara för politisk så vet jag inte riktigt vad de bygger sin åsikt på. Jag menar samtidigt om man tar upp ett sånt här tema, är det möjligt idag där mänsklighetens framtid på något sätt står på spel att inte vara politisk överhuvudtaget? Speciellt om man ändå går in i ett tema som den här filmen gör. Och är den allt för apolitisk, handlar det om att vad vill den egentligen vara? Jag tänker ju, eller upplever ju att den egentligen inte vill vara så politisk. Att det finns de här små vinkarna, till exempel att frontlinjen går vid Charlottesville, som ju för mig är orten där en demonstrant mördades av en ytterhögeranhängare. Så sådana små vinkar ges det ju, men det där, nej, jag tycker absolut inte att den är allt för politisk i alla fall.
Men jag vet inte heller att varför måste den vara så tydlig? Alltså, jag förstår att man ju alltid går in och så ser man filmer på ett sätt med sin egen bakgrund och hur man ser på världen och så här. Och jag tycker ju på något sätt att det är intressant att folk skulle vilja att den skulle vara så, att den måste ta ställning eller den ska vara tydlig. Varför måste den vara det? Alltså, varför klarar vi inte av en film som bara ställer frågor och så måste vi själva börja fundera på vad den väcker hos oss? Att skulle den bli för tydlig och väldigt politisk så skulle vi ju sitta och diskutera just det. Och då skulle säkert en massa av kritiken kring filmen handla om att nej, det stämmer inte för att. Och jag tycker ju att det är den där poänglösheten och den här oförutsägbarheten som uppstår i ett inbördeskrig. Det är den han försöker skildra och det är den stämningen som han på något sätt är ute efter.
Ja, han har ju sagt själv för att det är klart att ur ett amerikanskt perspektiv så reagerar man säkert på ett visst sätt för att man kan genast börja fundera att ska den här presidenten föreställa Trump och vilka är kombatanterna och vad finns det för bevekelsegrunder och så här för att man läser så tydligt in det i det sammanhanget. Men han har ju själv sagt, Alex Garland, alltså britt, att han kunde ha förlagt den här berättelsen till sitt eget land eller till vilket europeiskt land som helst i princip runt om i världen, men att han valde USA därför att allas blickar är ändå alltid riktade mot USA och därför blev det ett amerikanskt inbördeskrig.
Ja, och jag tycker att det är jättesnyggt när det finns sådana scener där vi kommer till ett flyktingläger i USA eller vi ser folk som är på flykt undan de här krigerna och en sån här liten scen som att när de ska en gång tanka bilen och så kommer de till en bensinstation och där sitter de någon sån här män med en massa vapen och säger då att inte vet de om de nu vill sälja något bensin till de här journalisterna och fotograferna. Så när hon säger att men vi betalar med kanadensiska dollar så ser man hur han genast säger aha, okej, okay, ja, den valutan går. Och det är ju en sån här, bara en liten detalj att vanligen är ju det att har du amerikanska dollar så det går överallt i världen. Men nu är det en valuta som är totalt värdelös.
Och det är ju kanske en intressant poäng just med den här filmen att den har lyckats. Det här med att mycket av de här bilderna är såna som vi kopplar ihop med andra ställen, liksom inbördeskrig i Afrika eller kanske det i Bosnien eller i alla fall någonting som inte är västvärlden. Och så flyttas de här scenerierna och bilderna plötsligt till USA. Så det är en fin detalj tycker jag också.
Jag reagerar på det när jag tittar på just intervjuer med Alex Garland så var det en talkshow som han var med i där programvärlden talade om att för honom var det så svårt att se den här. Det finns en scen i filmen där de kommer in i ett skeende där de inte riktigt vet vem som skjuter på vem. Det är på en slags övergiven gräsplan där man har någon slags nöjesparkselement med jultema och man hör julmusik i bakgrunden och så skjuter folk på varandra. Och det blir helt tydligt att de här killarna som de försöker intervjua där, de har ingen aning om vem där är i den här byggnaden. Man skjuter nu bara för att det är någon där. Och så sa den här programvärden att det här blir liksom så tydligt för att här är många av de saker som man värnar om sådär att där är det mest amerikanska, du har den här golfplanen och sen har du det här nöjesfältet och sen har du den där julmusiken. Att det är alla de här symboliska grejerna som är så starka att därför blir det en jättestark effekt i den där scenen. Men jag tycker att det här leder ganska bra in på det som du, Thomas, har varit intresserad av att tala om, just att är det här ett scenario som du i princip skulle kunna läsa in vår tillvaro i?
Ja, vår tillvaro i Finland. Mm. Kanske framförallt funderar jag på en ganska obehaglig fråga då jag fick den här tanken. För det var det, när jag gick ut från den här biografen så tänkte jag nog också, okej, det är fortfarande långt borta härifrån. Det här är ingenting som jag i min närmiljö behöver fundera på egentligen överhuvudtaget. Och så tvingar jag mig själv på något sätt att börja tänka på, okej, är det här ett möjligt scenario också i Finland? Och där tänker jag ju att för 4 år sedan hade jag aldrig kunnat föreställa mig att det här skulle vara möjligt att tänka sig i USA. Och nu är det ju plötsligt möjligt att tänka sig efter de ord som Donald Trump använder i sin kampanj. Eller framförallt att det var möjligt att storma den amerikanska kongressen. Det är ju, skulle ju kunna vara en start, konkret start på ett inbördeskrig. Att där sätter de ju det på något sätt att det inte eskalerar. Men dock, så på något sätt är ju det här scenariet möjligt i USA just nu. Och då Finland. Jag brukar ju ibland komma med citat av den här brittiska 90-talsdramatikern Sarah Kane. Och jag har faktiskt ett av henne som passar in här också. För hennes debutpjäs Blasted, översatt till Bombad, handlar om ett par i ett hotellrum i Leeds. Första akten innehöll en hel del våld mellan de här två människorna, maktspel. Och plötsligt i andra akterna så kommer det jugoslaviska inbördeskriget, kriget i Bosnien, in i detta hotellrum i Leeds. Plötsligt är de här britterna som lever så tryggt inne i ett fruktansvärt krigssammanhang. Och den pjäsen kommenterades i England mycket med att den är helt orealistisk. Det här skulle ju aldrig kunna hända i England. Och just det var ju hennes poäng, att tvinga oss att se att visst, det skulle kunna hända här, men framför allt att fröna till ett inbördeskrig sås under fredstid. Det är den våldshandlingar som utförs under fredstid som småningom kan leda fram till ett inbördeskrig. Och då tänkte jag på den vokabulär som vissa politiker i Finland använder för tillfälle, där man uttryckligen benämner politiska motståndare med förnedrande begrepp eller uppviglar lite till hat och störande av politiska motståndare. Och i dagens läge så kan vi ju tänka, nå, men det är nu bara de där enskilda fenomenen. Men när vi har tagit det steget att man kan kalla motståndare för precis vad som helst nästan, så är det steg ett. Och ja, man kan föreställa sig att det eskalerar småningom. För vissa frön har redan såtts, och när ett krig en gång bryter ut så då blommar dessa frön upp till extremt hat. Och sen är det för sent att åtgärda situationen. Så nej, just i denna stund upplever jag inte att det här scenariot är möjligt i Finland. Men om inte vi ser upp så, vem vet?
Alex Garland har talat just om det här att alla är ju inte extremister. Att det finns ju bara en liten andel, men att de ockuperar så att säga den här eternivån där det diskuteras. Just det här att de här åsikterna kommer fram och syns och får utrymme och så här. Och via det så kommer vi ganska bra in på journalistiken och den roll som de här huvudkaraktärerna i filmen har. Och det här måste man ju understryka att Alex Garland dels själv, han har talat mycket om det, att han är uppvuxen i en värld av journalister. Hans pappa var satirtecknare på en dagstidning i England, och i hela deras umgänge så hade alltså funnits väldigt mycket journalister, och att han var helt på det klara med att det är den här yrkeskåren som ska vara i centrum för den här filmen. Och att han har varit jätteschockad över det i det skede när han började berätta om att han ska göra en sån här film, och han så ofta fick reaktioner, men i sin ha journalister som hjältarna i filmen, för folk hatar journalister. Och att han har varit väldigt, väldigt upprörd över det här, över synen på journalistik, på vart den delen av världen är på väg. Och jag tyckte han hade ett så jätteintressant resonemang kring det här också, att han har funderat nu på att de här journalisterna som i tiderna lyckades åstadkomma politisk förändring i och med Watergate-skandalen, att skulle en sån sak ens hända idag, att journalister kan skriva vad som helst, men hur mycket förändrar det egentligen världen. Och via det så tänker jag att man kommer in på det som du också, Johanna, här tidigare var inne på, det här Lees desillusionering över det här, att hon har haft den där tanken som krigsfotograf att genom att kicka sina foton från de här krigshärdarna där hon sätter sitt eget liv på spel varje gång, så åstadkommer hon ändå någonting genom att varna tittaren, läsaren för att, men let's not go there. Och så säger hon att men här är vi nu. Och har ni då en känsla av att med den här filmen eller överlag, att kan de här journalisterna, gör de någon skillnad? Spelar det någon roll?
Klart det gör det. Jag kan ju inte som journalist här sitta och säga att det inte skulle göra det. Men i filmen så säger det ju också att är ni faktiskt nu på väg mot Washington DC? Att där skjuter man journalister. Man ser journalister som fiender. Och ändå så anser de ju att det är viktigt att de far dit. Och jag menar, en krigsfotograf är ju våra ögon. Vi kan ju inte alla vara där och bevittna det, men det måste ju finnas de som tar de där bilderna och som kan rapportera om det och visa liksom... En bild är ju, blir ju också ett vittnesmål. Det här har hänt. Och för att backa lite så den här filmen hade ju en intressant marknadsföringskampanj. När man före filmen släpptes så satte man ut sådana bilder som man trodde att, eller publiken trodde att det var från filmen. Det var sådana kända byggnader i USA som har blivit förstörda och speciellt en bild som jag tyckte var jättefin när man ser den här facklan som frihetsgudinnan håller i och där är sandsäckar runt den och så har sådana krypskyttar förskansat sig bakom den och jag tänkte, åh, vilken, det här är en stark bild. Och sen när filmen hade premiär så visade det sig att de här bilderna inte alls finns med i filmen. Det finns inga scener. Och många hade också reagerat på att det var vissa fel i de där bilderna. Det var någon byggnad i Chicago som var på fel sida om den här floden som rinner genom stan och så vidare. Och så kom det fram att de här bilderna var AI-genererade. De var bara skapna för den här marknadsföringen av filmen och med hjälp av AI. Och när jag sen hade sett filmen så tänkte jag att det här är ju genialiskt. Det är ju just det att vill vi ha bilder skapade av AI? Eller som den ju då visar att hur viktigt det är att det finns fotografer och journalister som är på plats och som fotar och rapporterar om vad som händer och inte förvränger bilderna eller gör dem lite snärtigare utan att verkligen ta så här såg det ut, vi var där.
För att svara på din fråga, kan krigsfotografer påverka man och journalister? Jag måste ju bara tro att det är möjligt. Det är ju för annars är det ju ingen idé med så mycket. Och igen, som Johanna också sa, det är oerhört viktigt att det finns någon som är där och dokumenterar. Jag vet kanske inte om det i stunden kan påverka, men när man försöker reda ut saker efteråt, om det uppstår en sån situation att man får och kan reda upp någonting, så då är ju de här fotografierna oerhört viktiga. För det är ju på något sätt det enda man kan lita på.
Jag vet, medan jag satt och tittade på filmen så kom det sådana stunder. Här finns otroligt snyggt filmade och gjorda sådana här gatustridssekvenser. Alltså som kunde vara hämtade från ett nyhetsflöde. Och jag hade på något sätt jättestarkt i mitt bakhuvud minnesbilder från den här dokumentären 20 Days in Mariupol. Som för övrigt finns på arenan som jag tycker att man ska gå in och titta på. Den är mycket obehaglig men jätteviktig. Och då satt jag något skede så där och kände så där att eftersom den här filmen Civil War är otroligt spännande så försökte jag hela tiden i mitt huvud hålla det här. Det är bara en film, det är bara en film, det är bara en film. Medan jag tittar på den här 20 Days in Mariupol med motsvarande gatustrider så var jag så att åh nej, det är på riktigt, men det känns som en film. Och det var det som man talade om i recensionerna av den filmen också, att skulle det vara en fiktiv film, den där dokumentären, så skulle man luta sig tillbaka och tycka sjukt vad snyggt filmat det är. Och det får liksom den här känslan för mig just av ett obehag inför det som vi var inne på allra först i början av det här, att när vi är så översköljda av bilder och intryck och där man i dagens läge inte riktigt vet att vilka bilder kommer varifrån och vad är AI-genererat och vad är på riktigt och vad är vad, att det också skapar en sån här känsla av osäkerhet och förvirring som jag kände inför den här filmen, för att jag hade svårt att dechiffrera att men hur får jag känna, vad ska jag reagera, det här är ändå fiktion, förstår ni hur jag menar, att bilderna blir jättestarka. Men om vi tänker nu på det här med krigsfotografens roll, det är ju inte en slump att det är så här och att vi kan vara helt eniga om att det är ändå viktigt att det finns de där betraktarna, att det finns de där våra ögon på plats och så här. Men om man tänker på då genom historien, finns det sådana här krigsfoton som ni tycker att ni automatiskt tänker att med det här har ju haft en inverkan på någonting i verkligheten?
Jag tänker spontant på en bild från USAs medverkan i Vietnamkriget på 70-talet. En bild som väl har döpts till Napalmflickan, som jag inte ens vill gå in på. Vad den visar, det kan man gå in på nätet om man är intresserad. Men det, vad jag minns och senare har läst, så var det ett foto som påverkar USAs befolkning helt enkelt. För där handlar ju kriget mycket om att ska USA vara med och kriga där eller när. Och när oppositionen blev tillräckligt stark i USA så påverkade USAs medverkan. Och det foto var nog ett sånt. Ett annat som jag spontant tänker på är ett foto från 1936, Robert Capas fotos från spanska inbördeskriget, där man ser en soldat som, ja, foto är taget i det ögonblicket som soldaten dör, och det är snart 100 år gammalt. Så det där, ja, det är de två jag spontant kommer att tänka på. Och i och för sig krypskyttar under Bosnienkriget, det är ju min generation på något sätt.
Det finns egentligen många bilder, men en sån här som är egentligen glorifierar krig är ju en sån här amerikansk bild när man höjer den amerikanska flaggan på Iwo Jima i Japan, en sån här liten ö. Det var 1945. Och Raising the Flag of at Iwo Jima heter den där den bilden. Och den har ju också sen blivit ett minnesmonument i Washington DC. Och Clint Eastwood har gjort en film kring den här, Flags of Our Fathers. Och sen en parallell film till den som heter Letters from Iwo Jima. Så det är ju en bild som åtminstone den har skapat avtryck. Fast det är en mer en sån här glorifierande bild. Och sen finns det ju från 1989 en bild som om en man som försökte stoppa de här stridsvagnarna på Himmelska fridens torg. Det var väl Jeff Widener som tog den där bilden. Som ju också blev en ensam man som står och försöker stoppa en hel kolonn av stridsvagnar. Och en bild som ju också finns med i Aki Kaurismäkis film Tulitikku tehtaan tyttö, där den bara visas på en tv-skärm. Som han ville liksom ha det med som ett minne över en tid, att vi inte ska glömma den här bilden.
Jag tänker det där Iwo Jima-foto är inte, är lite en annan kategori, för det är väl iscensatt på samma sätt som sovjetiska styrkorna som hissar den sovjetiska flaggan över riksdagshuset i Berlin. Det är väl också iscensatt, så de är på något sätt tagna i propagandasyfte och därför inte riktigt helt ärliga på samma sätt som jag tänker krigsfotografer vi pratar om.
Ja, alltså det lär väl vara nog att han tog den väldigt... Han hann alltså inte ens titta in i objektivet, utan han bara knäppte den där bilden när han såg att de reste den där flaggan. Men det är klart, man har väl också diskuterat om den här från spanska inbördeskriget, om den var iscensatt eller inte. Så att det är ju... Det finns alltid det. Men det är också, jag menar, det är bra om det diskuteras och att det diskuteras kring bilder och att man ifrågasätter om man misstänker att det inte stämmer.
Men det är ganska spännande det här att man tänker att vi lever i ett sådant ständigt flöde av visuella intryck, och Civil War-filmen är ju en enda lång räcka av visuella intryck, men att det på något sätt blir så effektfullt, just det här som du sa Johanna, att emellanåt så kommer de här stillbilderna som de där fotograferna tar, och det är tyst i det ögonblicket. Och som tittare så hinner du ju reflektera över att okej, men hur kommer den här bilden att landa? Och vi ska ju inte avslöja, men på slutet finns det ju en väldigt viktig stillbild som tas. Att tydligen i dagens läge fortfarande så en enskild bild på något sätt kan stämma till eftertanke mer kanske än ett helt bildflöde. Jag tänker flyktingkrisen också, den här lilla pojken som flöt i land på den här stranden. Att den
Alan
bilden,
Kurdi.
Ja, det blev liksom som en bild, för allt det som du såg dag ut och dag in såg du ju i nyhetsflöde. Men den där ena bilden blev så himla stark. Att kanske det fortfarande finns någon hopp för att... Men å andra sidan så ställs vi ju... Det är ju intressant med det här spanska inbördeskrigets foto, att man kan diskutera att vad det är iscensatt eller inte. Den här viljan att iscensätta har alltid funnits. Att det är inte ett AI påhitt, liksom, att nu kan man göra vad som helst, utan att bilden är inte så tillförlitlig som vi kanske tänker oss. Men jag tänkte på att i Civil War så finns det enskilda bilder ju som är upprörande, men så finns det en sekvens i filmen som har kanske fått mer uppmärksamhet än någonting annat tack vare Jesse Plemons rolltolkning i den. En otroligt brutal scen som vi nu inte ska avslöja vad den går ut på. Den som har tittat på trailern så ser redan bilder från den, om man förstår att det här är en mycket obehaglig scen. Det hör till det här sjoket i filmen vid sidan av de här gatustriderna och det att filmen hela tiden är spännande, som fick mig att efteråt framförallt ställa den där frågan att okej, kanske som du Thomas var inne på, att vad vill den här filmen vara? Att är det mainstream action eller är det ett debattinlägg? För att jag landar alltid i den här frågan att kan du göra en krigsfilm så att den är avskräckande eller blir det alltid en adrenalinkick? Och jag vet att du Johanna då genast ställer frågan att är det här en krigsfilm?
Ja, jag kanske ser det mer som en dystopi, alltså en mycket pessimistisk framtidsskildring. Och att just att det handlar om en krigsfotograf och hur hon håller på att förlora tron på det som hon gör. Och sen ändå, när det verkligen gäller, så då ser man ju hur hon går igång för att hon vill ha det där viktiga fotografier. Men det är klart, nu kan man ju också, alltså kriget finns ju där hela tiden, men jag kanske ser det mer som en fond. Ja. Och i och med att man inte heller förklarar riktigt vad kriget går ut på, vad som har hänt som har lett fram till det, så gör att jag kanske inte ser det så starkt som en krigsfilm.
Vad säger du, Thomas?
Jag är inne på Johannas linje nog där ganska långt. Det var inte en krigsfilm i första hand. Det är en beskrivning av krig, men sedd genom de här krigsfotograferna så är det att det är nog mera deras på något sätt historia, upplever jag ändå. Och sen funderar jag på det här, jag vet inte om du var inne på det än, Silja, det här med att just krigsfilm / actionfilm, avskräckande syfte. Så det där tänker jag, eller idén har säkert varit här att visa hur vansinnigt inbördeskrig är. Vi ska akta oss för att hamna där. Och fungerar den så? Jag vet inte. När du tog upp det här Mariupol-dokumentären så tänker jag att det är nog dokumentärfilmer som på något sätt mer känns äkta och riktiga och avskräckande. För jag tänker på mig själv också då jag ser de här filmerna, så inte får de den direkta känslan väckt hos mig att det här ska vi akta oss så att det inte ska bli så här. Däremot när jag ser en film som Mariupol eller om Bosnienkriget så blir det som svårare att skuffa det ifrån sig. Det här kan jag ändå, det är bara en film, det är inte på riktigt. Men de här dokumentärfilmerna är på riktigt, det kan jag inte neka till. Och det tänker jag också att just när det handlar om att berätta om krig i avskräckande syfte, så det är, för min egen del hade varit när jag pratar med någon öga mot öga som kan berätta sina egna upplevelser från ett krig. Att de mest avskräckande berättelserna har jag nog fått av min egen far som var med i andra världskriget. Att jämfört med det som han kunde berätta så är alla filmer något helt annat.
Men jag tänker igen att det är ju det här just som är det där intressanta, att Mariupol-dokumentären, så om vi jämför mängden människor som går och tittar på dem jämfört med då publiken som ser Civil War, man når så att säga ut definitivt bredare med det man skildrar via fiktionen, vilket jag tycker att gör det så jätteviktigt, just att vad är det man skildrar, hur är det man skildrar det. Och jag tror att man kommer aldrig undan det där att så fort du gör en spännande film så vädjar du till en viss sorts känslor hos publiken, och det är helt självklart så fungerar det ju. Att för mig, det som gör mig desillusionerad på något sätt, som är inbyggt i berättelsen, är det där tveäggade i att man är glad att den här unga fotografaspiranten, hon tuffar till sig efterhand. Samtidigt vet man att någonting mänskligt inom henne dör. Att vad är priset du betalar för att så att säga bli mer härdad? Och jag tänker på oss som biopublik, att det är ju samma sak som händer. Att det var det som förvånar mig när jag såg Civil War. Jag ser jättemycket film varje vecka och jag ser jättemycket våld och jag är ganska på det sättet härdad. Och ändå tog den här filmen mig helt på säng med att jag uppfattade den som så helt sjukt brutal. Och då vet jag inte, att är det någonting bara i mitt huvud eller var den brutalare än filmer överlag?
Jag reagerar inte egentligen på att den ska ha varit så brutal. Jag hade ju läst din recension när jag gick in och såg filmen, och det kan ju hända att det påverkar att jag tänkte åh, den kommer att vara jättebrutal, och sen upplevde jag inte alls det. Den har ju 16 års åldersgräns, men det är klart att den spelar ju med de här elementen att man många gånger blir överraskad och chockad, och det kanske, det händer så plötsligt, dyker det där våldet upp där. Men jo, jag håller ju med om att Hollywoodfilm är ju jättebra på att förföra oss Och sen samtidigt är det ju intressant sen när man kommer ut och börjar ifrågasätta sig själv. Varför blev jag förförd av de här bilderna?
Inbördeskrig är ju brutal. Alltså, skulle den inte vara brutal så skulle det ju vara en lögn på något sätt. Men jag tyckte inte heller att den nu var speciellt brutal. Förutom den här ena scenen kanske som du Silja också redan var inne på. Den var ju helt fruktansvärt brutal. Men samtidigt så sann. För man har ju sett de här bilderna från verkliga inbördeskrig hur mycket som helst. Jag funderar att borde jag säga något vad det är, men kanske vi låter det vara osagt. Men den ena scenen så fick mig att må dåligt. Men annars tyckte jag att det här har vi sett för ganska långt.
Då kan man väl konstatera att om vi diskuterar att vi har kommit fram till att jo, den är definitivt politisk. Den har den undertonen hela tiden. Och jo, här finns den här frågeställningen just mellan avskräckande och icke-avskräckande och vad är det värjar till hos en och vilken tolkning är det man gör. Men i grunden så kan man väl säga att Alex Garland säkert har uppnått sitt mål med det. Att den här filmen diskuteras mer än någon mainstream amerikansk Hollywoodfilm har gjorts på jättelänge. Och det är ju redan någonting positivt.
Och som en liten koppling till det som vi har pratat om här tidigare så skulle jag vilja ge veckans guldstjärna till Tina Lymy som jag träffade tidigare i veckan i samband med att hon belönades med Svenska folkskolans vänners brobyggarpris. När jag intervjuade henne om Stormskärsmaja och varför hon tror att den har fått en sån enorm framgång i Finland så sa hon att det finns en massa filmer och serier och böcker som skildrar hur människor behandlas dåligt och far illa och så berättar man då vad det gör med människor när du inte blir älskad och uppskattad som den du är. Och så sa hon att, nå, har det här hjälpt? Nä. Alltså ville hon göra en film om hur det är då du blir älskad som den du är. Och det blev Stormskärsmaja.